man tittar på den här bilden där bak, alltså ibland så är en sån tröst. För att vi tänker att Jesus och Gud faktiskt är på det där viset. Och vi är de där lammen. Alltså om ni ser den här ömheten och, som han har när han tittar ner. Alltså målningen är fantastisk. Man ska ju inte göra några bilder på Guds story. Men de har trots allt lyckats ganska bra att fånga atmosfären där, måste jag säga. Det är en riktigt bra grej. Vi är lammen och han är Gud. Så det ser han på oss. Det är ingen piska och krav. Nej, det är ömhet och kärlek kan se på oss. Men det är det som förändrar oss. Det finns inga krav. Ingen lag som kan förändra en människa. Fariserna har försökt med det i tusentals år. De har inte lyckats än. De kommer aldrig att lyckas med henne. Det är det enda folkslag eller läran kan man säga som Jesus faktiskt varnar för. Det är just den surdegen som kom igenom fariserna. Och därför att den slår bort försoningen. Den slår bort Jesu Kristi verk och istället sätter den in lag. För lag, regler och krav, det kan människor använda sig av för att skaffa makt och fördelar över andra. Och det ska inte vara så. Vi behöver regler i ett ordnat samhälle naturligtvis. Och de reglerna som vi har i ett kristet samhälle, de är hämtade ur Bibeln som grund de flesta. Det står till exempel i Bibeln att du ska inte stjäla. Det kommer ju från Gud. Så en sån lag kan man ju faktiskt ha. Det kanske är så att jag inte är den som har följt den lagen alla gånger i mitt liv. Jag har levt ett annat liv innan. Men tack vare att lagen fanns så visste jag i varje fall när jag hade gjort fel och behövde förlåtelse. Och det var förlåtelsen som gjorde att jag slutade med henne. Inte lagen. Lagen, den förstärker synden. Och är det den man stödes på, då fastnar man hårdare i den. Försoningen. För några år sedan så spreds en skrift i bygden. Jag ska inte nämna den vid namn, men jag kommer ihåg dess andemening. Den var så galen så att jag vägrade ha den i mitt hushåll. Det kom några gubbar och ville att jag skulle titta igenom den och de funderade, vad är detta för någonting? Alltså, den ska inte ens vara i mitt hem. Jag behöver inte öppna den där för bedömande. Det känns på den kraft och ande som är där. Och det var en skrift som handlar väldigt mycket om försoning. Och en sorts ny försoningssyn som passar det moderna köttet, det moderna tänkesättet, den moderna människan. Jag brukar kalla det där för att en juridisk försoningssyn. Gud han pratar om en andlig försoningssyn. Det här var en slags juridisk. Det gick i princip gick den ut ungefär på att man kan inte förlåta hur som helst. Man ska ha bekräftelse och upprättelse först. Men om någon människa skulle göra mig illa. Och det har man ju drabbats av många gånger. Då vet jag, som Jonne sa just nu, det är upp till mig att förlåta dem. Jag kan inte sitta och vänta på att de ska komma innan försoningen får ske. De kanske aldrig kommer. De kanske hinner avlida. Ska det inte få bli försonat hos mig då? Jo, men jag är fri att förlåta den personen inför Gud. Vad han än har gjort med. Och märk väl så här att det stod det, som Jonne läste i Matteus. Så stod de, förlåt oss våra skulder. Det är liksom en skuld man hamnar i till en annan. När man gör någon illa. En skuld. Och en skuld som man släpper, det är ju en förlust. För att jag kanske har rätt att kräva någonting. Alltså rent mänskligt kan jag ha rätt att kräva någonting av en person. Anta att någon kommer och klappar till mig. Någon tand går sönder. Ja, då har jag direkt tillfället. Ja, nu kan jag få honom att fixa något händer här. Jag behöver inte betala den själv. Vad bra. Nej, det är den juridiska försoningssynen. Den bibliska försoningssynen, det är att du förlåter utan krav och släpper helt och hållet. Då händer det att du står fri inför Gud. Den andra har väl fortfarande sin sak att göra upp med Gud. Men det kan inte du lägga i. No way. Du är offret av hans missgärning. Det går inte och det är bundet. Det blir bundet om man lägger sig i för mycket. Man måste släppa det, och för då sätter man den människan fri att göra upp sin sak för Gud. När jag gör det får jag detsamma själv. Jag blir fri inför Gud. Jag kan leva mitt liv. Och så släpper jag det där. Och enkelt kan man säga så här, att så länge som jag är ärlig i min lust eller vilja att säga mitt förlåt, så är det giltigt inför Gud. I samma stund jag säger när jag ber mig. Samma sekund. Ingen som helst fördröjning. Och då menar jag att det är giltigt inför Gud. Han som är domaren. Han tillräknar inte längre den synden. Sen kan man ju ha kvar konsekvenserna av det hela inom sig själv. Så att om man ser rent från Guds rättfärdighetssätt, då är jag förlåten när jag har bett om förlåtelse. Och när jag har förlåten någon som har gjort mig illa, då är den personen fri från mina eventuellt framtida krav. Jag måste släppa dem. Om jag skulle bli så illa behandlad så jag skulle tjäna miljoner på henne, så måste jag släppa henne ändå. Annars förlåter jag inte på riktigt. Och att gå och bära på någonting sånt, det gör man om man vill gå åklagarens ärenden. För att det finns personer som tycker sig bli illa behandlade ibland, fast som egentligen aldrig har blivit det. Många av dem kan ha lite maktlust här uppe i huvudet. Att liksom gärna utsätta sig för sånt så att de blir illa behandlade, så att de får rätten att anklaga. Men varför ska vi ha rätten att anklaga? Det är ju djävulen, alltså åklagaren, som sysslar med sånt. Och vi behöver inte hålla på med sånt. För djävulen, han ska vi inte betjäna. Men det gör vi då, en sån gång. Så hur gör vi då för att slippa hamna i den fällan? Jo, vi förlåter på Guds sätt. Okej, om vi tar som ett exempel nu då. John kommer och stjäl våra nya bil. Då kommer jag bli jätteledsen och sur på alla sätt och vis. För man har både satsat pengar och arbete, och man tycker om bilen också. Och sårad blir man och besviken. Alltså det kommer att starta mycket krångel. Okej, nu ska jag göra? Ja, polisanmäler ju eftersom jag har försäkrat och sånt där då. Men nej, det har vi inte förresten. Nej, vi har bara trafikförsäkrat. Vi försöker lita på Gud. Annars har vi inte råd på. Nåväl. Det är väl klart att jag kommer att bli jätteledsen på karln. Men nu är det så här att rent juridiskt i vårt land så får inte jag med egen bevåg gå och ta tillbaka bilen. För även om man har stulen så har han besittningsrätten till den. Så skulle jag göra så, så kan jag bli åtalad. Så är faktiskt lagen. Utan man måste överlåta det till myndigheterna i så fall. Och det kan ju ta sin tid. Och det är klart, vad händer om jag liksom... Ja, men säg att Johnny tar den bilen och så knölar han till det och tappar, kör ner i älven med den någonstans. Och det vill man väl inte tala om man har misslyckats så hårt. Utan då försöker man väl lördgöra det här. Alltså konsekvensen kommer att jag blir väldigt sur på John. Alltså jag kanske inte vet att det är John. Det är väl inte bevisat än. Men jag kanske misstänker det. Den här misstanken kommer att göra någonting här inne. Den öppnar mig för en makt, en kraft. En mörk makt. Och den kommer att ta tillfälle till att göra någonting bittert inom mig. Och när det här bittra börjar ta över handen, då kommer jag att få en lust att ge igen med samma mynt. Okej. Okay. Om då John har lurats av djävulen, han har begått en ond gärning och jag har blivit det offret för det. Om jag sedan då låter det här fortsätta att ske, då kommer jag göra samma sak så småningom. Och gissa om djävulen blir nöjd. Istället så går jag till Gud. Jag förlåter han. För då vet jag liksom, då står jag fri här. Och du som äger allt och vet allt och kan allt, du får väl ta ett ur med John då. Och då kommer Gud att göra det. Förmodligen. Ja. Och då får jag liksom kanske min bil tillbaka på något vis. utan att polisen behöver vara med. Nu ska vi ju naturligtvis anmäla sånt där, men jag slipper bli bitter. Och bara ju snabbare den här processen går, desto snabbare får också John titta mig i ögonen och le. Det kanske tar några månader, men så småningom så blir det. Han kommer ändå att le igen när han ser mig. Om han inte får det här klart, då kommer han ständigt att ha ett behov av att undvika mig, eller trycka ner mig, eller baktala mig eller någonting. Människan är ungefär på det här viset. Därför har vi då Guds försoning. För att om vi inte går till korset och förlåter de som har gjort oss illa eller beröva oss någonting eller orsaka oss en förlust. Om vi inte går till korset och förlåter det, så är det väldigt stor risk att jag istället efter en tid börjar få gå åklagarens ärenden. Och det är precis det djävulen vill. Det är precis det för många kristna blir ganska illa behandlade ibland. Det kan se rättfärdigt ut utåt. Det finns folk som går en annan väg än den Gud har tänkt. Och bemöter kristna på det viset. Den onde syftet med det är att vi ska göra likadant. Eller ge igen med samma mynt. Då slår han ju flera flugor i en smäll. Och vi går hans ärenden. Vi är lamm. Titta på den där bilden. Det är svårt att tänka sig det där lammet. Gå omkring och anklaga någon. Det liksom ligger för trygg famn för det. Den är trygga famnen. Liksom, det är domaren också. Det där. För det finns bara en domare i tillvaron. Och det är vår Herre och Gud. Han är den högsta domaren. I hans rike är det hans rättssystem som råder. Inte det svenska rättssystemet. Klart, nu har ju Gud sagt att vi ska följa lagarna i vårt land. Så därför, men vi följer ju Gud. Det är därför vi följer lagarna. Vi följer inte lagarna. Vi följer vår Herre. Han har sagt så. Så därför blir vi laglydiga också. För att vi lyder Gud. Några bibelord. Alltså, vi kommer att prata lite mer om det här. Och jag ska förklara lite varför just försoningen är så jätteviktig. Det har hänt saker i vårt land under många år, under flera decennier. Det har hänt saker i västvärlden under många år. Där vi människor blir nästan hårdare och hårdare mot varandra. Vi tänker inte längre liksom på att de svagaste kanske skulle behöva lite omtanke emellanåt. Och kanske en hjälpande hand. Nej, vi drar oss undan från sånt. Vi har blivit hårdare och hårdare. Och när vi blir hårdare och hårdare själva, då måste Gud göra någonting med oss. Så vi inte avfaller helt. Och det är väl att han ska ge oss ett hjärta av kött och blod på nytt. Ett hjärta som kan vara formbart ifrån himlen. Och inte på grund av olika människors beteenden mot oss. Om vi lever i den kraft, när jag har hört talas om Bibeln pratar om korsets kraft. Det är alltså människor som har fått den kraften. Säg Paulus och de här första lärjungarna är ett goda exempel på det. De hade misslyckats fullständigt. De hade övergivit Jesus. De hade, ja, tre gånger förnekat han. Och när de upptäckte det, vi gjorde faktiskt så. Det kunde man inte tänka om sig själv i förväg. Men när de stod i en sån pressad situation, då gjorde de det. Då upptäckte de hur mycket människa man faktiskt är. Och vad som är möjligt. Och då svek de att förneka sin Gud. När den insikten kommer, då blir man djupt förkrossad. Man kanske gör som någon av dem gjorde. Går ut och gråter bitterligen. Man inser sitt fel. Man tänker inte liksom på att komma med de här försvar. Ja, men det är väl inte undra på. Om vi hade sagt att vi tillhörde Jesus så hade vi blivit liksom korsfästa eller någonting. Ja, det är väl ett bra försvar. Vem skulle inte ha förståelse för det? Men det går inte att komma från det. Oberoende av hur försvaret skulle låta, så svek de faktiskt sin Gud. Han som just hade dött för dem. För att de skulle räddas till evigt liv. De förnekades av lärjungarna själv, som hade känt honom så lång tid. Var det möjligt för dem, så är det lika möjligt för oss. Och ännu mer möjligt. Och Gud låter sånt här ske ibland. Bara för att vi ska få upptäcka hur vi egentligen är själva. När vi upptäcker det, då kommer den här förkrosselsen. Och den här förkrosselsen, den kommer från himlen. Den gör någonting i vårt hjärta. Så att det mjukas upp. Och blir formbart. Och vi blir förlåten när vi ber om förlåtelse. Och blodet från Kristus kommer att rena oss från orättfärdigheten. Det finns inte någon mycket egen prestation inne. Det är helt en fråga om att Gud låter oss upptäcka hur vi egentligen är själva. Vi ska inte bekymra oss om vad andra gör. Vi behöver inte bekymra oss om att försvara. Det ska vi nästan akta oss för. För tänk när Jesus vart anklagad inför Pontius Pilatus. Jag tror att han var väldigt duktig på att tala. Och kunskap hade han nog så det var tillräckligt. Och kraft det fanns det nog i överflöd. Men han sa inte ett ord. Han var falskt anklagad. Han försvaras inte. Idag är det så här. Att åklagaren är fortfarande åklagaren. Det är urtidsormen. Jesus Kristus är vår försvarare. Och fadern då, fast de är samma person, är domaren. Så det finns liksom en slags rättegång i det himmelska riket. Ett rättssystem. Och när vi har sagt ja till Jesus på korset, då är vi förlåten och kommer att få möta nåd. Så vi blir frikända när vi blir anklagad. Märk väl att vi blir frikända även om anklagaren är korrekt. Bara för att vi tillhör Kristus. För om vi blir anklagade och vi har verkligen har gjort något fel. Då är det frågan om vilken kraft ska vi utlämnas till? Ska vi utlämnas till lagen? Ja, där blir vi inget bättre. Lagen förstärker ju bara bristen hos oss. Nej, Gud kommer att se till att vi blir utlämnade till honom. För då kommer den här bristen när den är uppenbarad att bli blodrenad. Det blir den inte i världens domstol. Och då blir vi också förändrad. Så jag kan inte kalla det för bestraffning. Det är ingen bestraffning. Det är en frigörelse. Försoningen är alltså mer viktig än vi tror. Det har inte bara med oss människor att göra så. På något vis. En väldig fördel för oss själva liksom att få bli förlåtna ibland. Och det är väldigt gott att få säga förlåt och känna att det där var från himlen. Det händer någonting igen. Alltså den heliga ande blir glad över när jag får en sanktion från himlen. Det blir mer kraft i ens liv. Otroligt viktigt. Det är läkande rakt. Befriande. Men det är mer än så. För om jag inte förlåter dem som har gjort mig illa. Alltså tänk om någon har gjort mig illa. Jag vet väl hur jag var innan jag var frälst. Ja, för var det något slagsmål? Ja, nästa här, då räknar man väl ut vart man skulle träffa den killen. Så fick man ge igen. Det var inte frågan om att förlåta. Eller hur många har inte jag gjort illa, för jag har ju stulit saker av mina medmänniskor. Ja, jag har ju blivit förlåten av Gud. Jag hoppas att de har förlåtit mig också. Men där vart jag ju dömd av svensk rättssystem, så de har fått ersättning och betalning för allting också. Men de krävde ni ju aldrig. Nu var inte det där kristna sammanhang, det här var ju icke-kristna. När jag vart frälst så ska ni veta om att jag hade ingen aning om försoningens vikt då. Jag var nyfrälst. Jag hade nyss börjat mött Gud. Jag hade nyss mött det himmelska. Och jag måste säga att på många sätt var jag mycket klokare och visare då. Nu är det mycket förstånd. Då var det mer av Gud. Nu litar jag väldigt mycket på mig, mina egna resurser, min egen förmåga. Då hade jag ingenting alls. Då hade jag inget annat val än att lita på han som en dåre. Och det fungerar. Varenda gång. Och när jag fick upptäcka det här, alltså när jag varit frälst, jag var ju inte så att jag ropade halleluja på en gång när jag var frälst. Nej, det var en domsakt över mitt liv. Jag hade gått ut i skogen här bortöver, ja det är faktiskt bortom här före jag bara, och skriker rakt ut, det var liksom min bön. Om du hör mig Gud, så hjälp mig. Om du finns, så hjälp mig. Och plötsligt gjorde han det. Och inte var det som jag hade hoppats på, utan det var nere i mossan bara, på en av sån här skogspromenad som jag hade. Nere i mossan, på så, jag kunde inte kliva upp. Det var som en mäktig hand som tröck ner, men jag skulle ligga där tills det här var färdigt. Och på en gång så, jag försökte ju resa på mig. Alltså, det var ju som en slags tvång, så man var ju liksom rädd. Men det var bara några sekunder jag var rädd. Sen kändes det tryggt och varmt och bra. Och så fick jag se så stora delar av mitt liv spelas upp för mitt inre. Och såg det inte från mitt eget ljus. Inte från mitt eget ljus, utan från Guds ljus. Och då stod jag minsann i högsätet. Men inte som någon person som skulle försvaras eller smekas eller tröstas. Nej, jag skulle få se vad jag hade gjort och förstå nu. Och det gjorde jag. Och jag var fullständigt nedbruten. Någon så fruktansvärt alltså. Vad jag hade gjort mycket ont mot mina medmänniskor. Och mot mig själv. Men jag hade alltid förklarat det på något annat sätt. Jag hade alltid haft något gott skäl till att göra det. Men i Guds hus, det var ingen mening att komma med något försvar. Sen släpptes jag upp. Och så upptäckte jag. Jag har nog gått ner 20 kilo när jag låg där. Så lätt kändes det. Och så fattade jag, men hur mycket bördor var det som försvann från mig nu? Då började jag förstå vad Gud hade gjort. Han hade befriat mig från ett helt livs bördor. På några minuter. Och det var så stor förändring. Så att jag kom sen ner på Nöpeland där. Och det fanns en vårdare som hette Tommy. Och det var en kille som jag gillade väldigt bra. Jag var lite så här lite, det var inte lätt att ha att göra med så att säga. Jag släppte inte många in på mig, men Tommy släppte jag in på mig för han hade visat rätt sorts omsorg. Jag behövde stöd och hjälp, men så han var en schysst kille in i mina ögon. Och han upptäckte ju liksom att vad Johansson, nu du är ju liksom efterlyst av polisen, jag har ju rymt härifrån. Nej, det var inte så, här ser du väl. Ja, men det har ju varit borta över 2 måltider eller sådana här grejer. Det fanns något regelsystem där de kollade om man var kvar på behandlingshemmet. Det är ovanligt att man är borta över 2 måltider. Så då var det nog fara i faggorna. Och han kom och skulle skälla på mig alldeles hemskt. Han var uppriktigt ilsken. Jag såg det på långt håll när jag kom ner där. Och så tvärstannade han bara och sa, men vad har du gjort för någonting, säger han. Ja, stod han bara och funderade på, ja, vad ska man svara? Jag sa som det var jag för första gången i mitt liv. Ja, jag tror jag har mött Gud, säger jag. Ja, jag ser det, säger han. Ja, hur ser du det? Ja, du är alldeles ljus. Han märkte det. Så någonting skedde. Så sa han då. Jag hade inte sett hur jag såg ut. Det bekymrade mig inte. Jag var glad och lätt. Och det var av Guds dom. Gud dömde det som höll mig i bunden. Gud dömde de bördor som jag egentligen inte behövde bära. För när man låg där och Gud visade upp ens liv, gissa man bad om nåd och förbarmande och förlåtelse. Det var det enda man fick fram. Och det var ju så. Det var min räddning. Jag har inte druckit en droppe sedan dess. Tidigare så behövde jag dricka mer och mer och mer. Bara för all skuld och skräp som man gick och bar på här inne. För att uthärda sitt eget liv. För att uthärda sig själv. Men nu hade jag mött Gud. Och då löste han problemet. På sitt sätt. Och då var det bra. Innan detta, då var jag, som man kan läsa om i Habakuk, och inte bara jag. Jag känner igen ganska mycket som händer i vårt samhälle om ett nytt sorts folkslag som håller på att utvecklas. Det blir en hårdare attityd, en råare attityd, försoning och sånt där är inte så mycket av. Möjligen får man förlåtelse om man liksom betalar på något vis för och så vidare. Det ska finnas någon förtjänsttanke in. Gud må bevara oss så att försoningen aldrig hamnar under marknadskrafternas välde. I Habakuk, så det säger. Ja, det första kapitlet och femte versen. Vi ska bara skumma över det. Det är en vers jag ska visa er på. Herrens svar. Se omkring bland hedna folken. Jag skåda. Häpna, jag häpna. Ty en gärning utför jag i era dagar, som ni inte kommer att tro när man berättar den. Ty se, jag ska uppväcka kaldéerna, det vilda och snabba folket som drar ut vida omkring på jorden, för att ta besittning boplatser som inte är deras. De är fruktansvärda och hemska. De avgör själva vad som är lag och rätt. Deras hästar är snabbare än leoparder och vildare än vargar om aftonen. Deras ryttare spränger fram. De kommer fjärran ifrån. De flyger iväg likt örnen som störtar sig över sitt rov. Alla kommer där för att utöva våld. Stridslystna rycker de fram och samlar fångar som sand. De gör kungar till åtlöje. Förstar hånar dem. De hånskrattar åt alla befästningar. De kastar upp jordvallar och intar dem. Här har ni det. Så drar de vidare som vinden. De fortsätter framåt och ådrar sig skuld. Till deras egen styrka är deras Gud. Många människor i mitt liv har jag träffat när jag var kristen, som är skuldbelagda men de lever så rättfärdigt. Och då kommer en gåta. Hur kan man vara tyngd av skuld om man aldrig gör något fel? Ja, men kanske de är så rättfärdiga så det är det som är felet. Hur ofta går man till Gud och ber om förlåtelse om man aldrig gör något fel? Är det så att inte Gud har visat dem hur de verkligen är? Om deras egen kraft är deras Gud. Deras egen styrka är deras Gud. Det är ett avguderi. Det orsakar skuld. Skuld gör någonting med oss. Vi tvingas bärarna. Det blir tyngre och tyngre och tyngre. Och allting sånt. Och vi krymper ihop. Till slut måste vi försvara oss mot saker som vi inte riktigt ens begriper. Att vi är så skuldtyngd som minsta lilla någon person kommer att peta in och känsligt hos oss, så svarar vi som ett svärd, blixtsnabbt, som en örn, slår vi ner och ska ta en bete och ha rätt ska vi ha jämt. Vi bestämmer själva vad som är lag och rätt. Jag vart ju illa behandlad. Så får man inte göra. Ja, den attityden. Vi har ju en Gud som vet vad som är rätt. Det är när vi har rätt jämt och så, det tillhör i syndafallet. Det är sånt ska vi bort ifrån. Det finns någonting som är bättre än våra åsikter, känslor och uppfattningar. Nämligen vår Herres rättfärdighet. Så tänk på det. Deras egen styrka är deras Gud. Därför drar de på sig skuld. Det här är ett folkslag som heter kaldéerna. De var väldigt duktiga att strida och kunnig och duktig och skicklig i allt möjligt. Men de gjorde det med sin egen kraft, sin egen vinning skull. För att själv bli någonting stort. Då drar man på sig skuld. Sen går vi vidare till Malaki. Jag tar bara två i gamla testamentet. Historien känner ni. Adam och Eva lydde åklagaren. Åt kunskapens frukt på gott och ont. Och med motivet att de själva skulle bli så som Gud och själva kunna skilja på vad som är rätt eller fel. Därför åt man av den frukten då. En frukt som Gud inte hade tänkt skulle vara människan, men den skulle finnas i tillvaron. Därför fanns den. Historien sen var som så att Gud hjälpte oss med lagen. Då Gud då, genom Moses då, ristade ner sina bud som skulle hållas i det gamla förbundets tid. Och det var också offer som gjordes en gång per år för att vi skulle bli försonade med Gud hela tiden. Så försoningen har behövts hela tiden efter syndafallet. Det är bara liksom metodiken som Gud har ett annat sätt. Det här var en lösning som mer var tillfällig. För den rätta lösningen sa ju Gud också i Moseboken. Att redan där var planen klar. Att Jesus skulle komma en tid och fixa hela problemet. Men försoningen var viktig även på den här tiden. Så om vi går till Malaki 4, 5 och 6. Jag hade slagit upp något annat. Det är typiskt. Jag går inte in på allt kring Malaki utan bara hans slutkläm. Det är de sista verserna i Gamla testamentet. De två sista verserna. Så jag ska sända till er profeten Elia. Innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning. Alltså, Jonna, har du någonsin varit ovän med dina föräldrar någon gång?
Nej.
Det har du. Brukar ni förlåta varandra och komma till... Ja, man ska inte prata familjer i en lägenhet och så. Ni ser så godsinta ut så jag vet att ni förlåter varandra. Det syns på er ande. Eller känns på er ande. Nåväl. Försoningen. Ett av budorden säger att du ska hedra din fader och din moder. Det står inte att vi ska lyda dem. Det är Gud vi ska lyda. Men vi ska hedra dem. Någon gång måste de yngre göra... se fri sina föräldrar, eller om det är tvärtom vet jag inte, men det kommer ske i varje fall. Och då man ska ändå hedra sin fader och sin moder. När de yngre växer upp så växer de alltid upp i en annan tid än vad mamma och pappa gjorde. Så de kommer ha lite andra värderingar, de har en liten annan verklighet de växer upp i. Så de kan med sin grund tycka och vad de är dömda om, där fattar de inte om det är de här föräldrarna. Ja, de är så gamla alltså. Ja, så är det. De har levt i olika tider. Jag tror att alla generationer gör ungefär så där någon gång. I varje fall så ska man ändå hedra sin fader och sin moder. Och det är av det skälet att det ska inte vara något oförsonat mellan mamma och pappa och barnen. Då tänker jag sände Gud, profeten Elia, för att, vad står det, vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till sina fäder. Och varför det då? Varför är det så viktigt? Jo, om det inte får ske så måste Gud låta landet slå som ett tillspillogivning. Tillspillogivning, det är ett stort ord. Det betyder katastrofer och många döda. När det är sånt tillstånd i landet så kanske mamma och barnen, pappa och barnen faktiskt hatar eller föraktar varandra. Då är det mycket illa ställt i sånt land. Fruktansvärt illa är det då. För då rycker man bort själva grundvalarna i hur Gud har tänkt saker och ting. Och då är det andra krafter som kommer hit istället. Om ni ser som hur det var med Sodom och Gomorra. Alltså Gud, gjorde han något gott eller ont? Jag vet inte. Jag tror att Gud gjorde vad som krävdes. För den anda och de värderingar och det system som rådde i Sodom och Gomorra, det skulle sprida sig till alla människor om det fick fortsätta. Så kanske Gud hindrar någonting väldigt ont att sprida sig till andra. Och han kanske inte hade något annat sätt. Där vet vi mycket om Sodom och Gomorra. Och grunden till att det såg ut så var att det var ett förakt. Eller man var nedsättande mellan föräldrar och barn. Det skapar mycket konstigheter hos uppväxande släkten eller så. man ska hedra sin far och sin mor. Och belöningen för det är att man länge kommer att få leva i det land som Gud har satt en att leva i. Ja, vänd på det då. Om jag inte gör så, betyder det då liksom att jag inte kommer att få leva så länge i det landet då? Ja, kanske. Vad vet man. Men om jag gör det, då kommer jag få ett långt liv i mitt land. Och det här ser man så tydligt hos olika människor. Det har jag jobbat väldigt mycket med missbrukare och missbrukares barn. Och då ser man så tydligt en skillnad. Barn som har vuxit upp där det har funnits två föräldrar. Där det finns en kvinna och en man. Tänk att man lever sådana tider så man måste förtydliga det. Då, de får leva upp på ett helt annat sätt. De är tryggare. De blir inte den här värstingsorten på samma sätt. Men i krisfamiljer saknas en förälder. Eller att det har kommit in viktigare saker som kanske droger. Eller karriärslystnad eller girighet eller någonting som egentligen är centrum i familjen. Där ser man det här skadliga som blir hos barnen. De kommer att bli en reaktion på det onda som rådde i hemmet. Och då tycker liksom alla att denna fel på ungarna. Nej, det är inte. De är ett symptom på något annat stort som är fel. Gå inte behandla dem. Hjälp och stöd dem istället så de kommer rätt. Det är vad vi vuxna världen ska göra. Så får vi hoppas och kanske ha möjligheter så får vi hjälpa föräldrarna. För de lider väl också av någonting som är galet då. Det hjälps inte att tala om hur man borde göra. Visa och ge det som saknas istället. Kärlek, omtanke, tid. Lite värme ifrån hjärtat. Det må alla människor gott utav. Och vi behöver det allihop. Profeten Elia. Nu går vi till Nya testamentet. Jag hoppas att ni förstår vikten av försoning, för det är det vi pratar om här. Och ändå skummar vi på ytan. Nu sa Johnny så här att försoningen, han visste inte om vi skulle hålla på bara en dag eller mer. Ja, Johnny, ska vi ge en ämne stort, mångdimensionerat, mångfacetterat. Och många inlopp och många utvecklingar. Alltså det är en termin vi pratar om. Om vi liksom ska kunna ge det någorlunda rättvisa. Så Herre må leda oss i det. Okej, Jesus Kristus. Från syndafallet, vi behövde lagen eftersom vi inte riktigt förstod kanske vad som är rätt eller fel. Gud höll ordning på det här och med hjälp av lagen. Men det var liksom en nödlösning på ett sätt. Fram tills att det rätta skulle komma. Och det var ju Jesus då han uppfyllde lagen i sin korsdöd. Och då ska man tänka sig in att Jesus var Gud själv. Han levde i en härlighet. En härlighet som inte vi kan föreställa oss, men den är otroligt underbar. Och klev ner till jorden. Och blev människa av kött och blod. Kanske han gjorde det bara för att sätta sig in i hur har de här människorna egentligen. Jag sitter bara på läktaren bredvid och tittar. Han måste kanske ner för att verkligen känna, uppleva hur är det här nere egentligen. Ja, nu underskattar jag ju Gud. Jag tror inte han behöver sånt. Men nåväl, han kom ner i köttet på jorden. Och visste snart om sin gärning. Han skulle svikas, bespottas, överges av alla närmaste, torteras, korsfästas, dödas och så vidare. För vår skull. Tänk att veta om dig i förväg. Och ändå gör det. Det bör vara ett bevis på att det är en oerhörd kärlek som ryms i denna person. Hur mycket kärlek har han? Obegripligt. Fullständigt obegripligt. Det är liksom kraft och mått på kärleken som vi jag kan inte föreställa mig. Alltså det är själva livskraften. Det här. Tillbaka till verkligheten. Det där är heliga tankar när de flyger. Man följer med dem en bit bort över. När Jesus då var så här orättfärdigt och orättvist behandlad. Han visste liksom om, jag kommer för erans skull. För att ni ska ha en chans att bli förlåtna. Att bli räddade till evigheten. För det är det som är tanken med mänskligheten. Vi ska inte vara kvar på den här jorden hur länge som helst. Det här är en tillfällig plats vi ska vara på. Den resa i tiden vi ska igenom. För det är himlen som är vårt hem. Det är dit vi är på väg och dit ska vi. Men här har det hänt saker, för att det första människan gjorde var att vara olydig Gud. Och när de var olydiga och åt kunskapens frukt på gott och ont, då planterade de in en annan karta i huvudet. Som man sedan har följt med åsikter och uppfattningar och känslor och allt vad det kan vara. Och den kartan ville Gud rädda oss ifrån. Och det var Jesus. Att det krävs ett sånt offer, att det måste vara Guds blod, det får vi väl svar på en gång. Men så var det i tillvaron i varje fall. Så Kristi blod, det kom ner på i den här tillvaron. Han blödde ganska bra. Det kom ner på jorden. Det droppade ner i jorden. Och ni vet att allt vatten som finns i tillvaron, det har inte tillverkats något nytt. Det är samma mängd vatten som finns som det var från början. Så det är ett omlopp som ständigt går så här. Så Kristi blod har på ett eller annat sätt kommit till oss också. Och det kanske bara behövs en liten atom från himlen för att det ska planteras någonting. Jag tror inte det behövs en mängd liter, men liter. Det är sån kraft i Kristi blod. Det är värre än atombomber. Här hade Jesus vetat om allt detta. Han hade gjort gott. Han hade väckt upp döda. Han hade hjälpt svältande människor. Han hade botat sjuka. Han hade visat vägen till himlen. Han hade liksom mött de svagaste på ett sådant sätt så att de fick känna att de också är människor. De är lika mycket värdom som kungarna är. Gud såg på människan på ett helt annat sätt. Gud såg på sin egen skapelse som han var glad och nöjd och stolt över en gång. Kanske han fortfarande är. Han värderar inte som världen gjorde. För att ha med anseende och positioner och förmögenheter och så att göra. Nej, han såg på, ja, du är min skapelse. Och så säger Gud så här att, på ett ställe, att jag förlåter dig dina synder för min egen skull. Säger Gud. Och då kan man tycka, är det själviskt det? Ja, han gör ju saker för sin egen skull. Jag skulle vilja säga att det är rena befrielsen. För att i det då, när vi vet att jag blir förlåten för alla fel jag har gjort. Det vet jag ju. Då är det frågan om, ska jag då hamna i en annan skuld istället? Alltså tacksamhetsskuld. Om jag skulle hamna i en sån skuld till Kristus, han har ju sagt att vi kallar till frihet. Det vill ju inte Gud. Så därför förlåter han oss för sin egen skuld. Då blir vi förlåtna och ändå får vi vara fri. Han kräver ingenting av oss. Han gör det för sin egen skull. Jesus gjorde otroligt mycket så här. När han hänger där på korset. Han har gått då via Dolorosa. Han har burer det här korset inför folket, hånats, bespottats. Och det är så märkligt med människor att, jag tror vi är likadan idag, många i varje fall, att när det går dåligt för någon, då kommer det folk som vill vara med och hacka. När det går bra för någon, då kommer det många som vill vara med och stråla sig i glansen. Så det slår om liksom så här jättesnabbt. Och så var det ju liksom också när Jesus gick den här Via Dolorosa. Fick bära sitt eget kors. Men han var ju torterad och misshandlad. Han kunde väl nättjämt gå själv. Nu skulle han bära sitt eget kors också. Och det spottas och kastas saker på honom under vägen. När han skulle ut dit till Golgata. Då. Ja, nu är vi människor. Kanske vi har gjort likadant och bara stått där. Det vet vi ingenting om. Det är möjligt. Inte om man vore frälst. Då har vi knappast gjort det. Men man var nog inte frälst innan korsfästelsen. Så liksom. Det var ingen som var frälst på grund av Kristi nåd innan. Nåväl, då hade han gjort det. Och så korsfästsan, och så hänger han ju där ungefär 6 timmar. En mycket plågsam död. Spikar genom händerna och fötterna. Och inget bedövningsmedel. Så länge man orkar hålla händerna så här, någorlunda rakt upp, så lever man ju. Men så småningom orkar man inte, och så man kvävs sakta av sig själv då. Det är ungefär, det går inte att tänka sig ett värre sätt att avrätta en människa. Allting annat måste vara barmhärtigare. Det genomled han. Och under den processen, då hade han samtidigt tagit med sig en rövare som hängde bredvid. Bara för att rövaren sa, ja, jag tror att du är Guds son. Redan idag ska du vara med mig i paradiset, säger Jesus då. Det är inte mycket krav som ställs. Av helgelse och rätt moral och allting. Den här rövaren hann väl inte med någonting. Han sa, jag tror att du är Guds son. Han tog Jesus i försvar. Han tyckte, vi har fått vad vi förtjänar. Men den här mannen är oskyldig. Tänk att rövaren sa så av alla. Det ska vara en rövare som säger så. Ja, så sades det i alla fall. Sen när Jesus då slutligen, eller strax innan han dör, då säger han de här orden. Lukas 23:34. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Det säger han till de som har torterat han, övergivet, sviker han. Han var verkligen Gud. När han sa så, då förstod en romare, det här måste ha varit Guds son. Men den romaren visste ju hur i hela friden vart han behandlad. Och ändå säger han så. Han ber Gud att förlåta oss. Vi har torterat han och avrättat han. Ja, det var Guds uppgift. Gör så. Och när Jesus säger så, tänk er då vad han har fått gått igenom. Tänk vad han gör. Jag förlåter dem som har gjort mig orätt, Gud. Han visade hur rättfärdigheten hos Gud är. Till och med han. Jag vet, han döptes ju också. Fast han egentligen inte skulle behöva göra det. Men han säger, det låter allt som hör rättfärdigheten till ske. Gud visade med exempel. När han hänger på korset. I den mest omöjliga situationen, då säger han, Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Han visade, så här är vägen. Jag gör så här, jag gör likadant. Om han blir bitter innan han skulle dö, jag vet inte. Skulle han själv ha stängt vägen till himlen om han inte hade sagt det? Jag vet inte, han var ju Gud. Men han visar i alla fall oss hur vi ska göra. Och jag kan ju säga er att jag tror inte någon av oss än har fått uppleva det Jesus fick uppleva. Så hur mycket mer verkligt ska det inte vara för oss? Jag vet en tjej som har gjort det här i samlingen emellanåt. Att hon förlåter dem som kanske har varit dum mot det. Det är så stort. Du gjorde precis som Jesus. Och det får effekter. Jag tror säkert du märkte det på skolan. Att det blir en annan stämning så småningom hos någon. Det seger i det. Och när alla gjorde så, så skulle det inte finnas hat, bitterhet, förakt, avundsjuka, svartsjuka, stolthet, prestige eller någonting annat utav de här kontrollmakterna som jag nyss har räknat upp. Om alla människor gjorde så, då skulle inte det finnas. Då hade vi en himmel där nere på jorden egentligen. Och det kommer inte att bli så. Så försoningen, det är inte något lite. Det är någonting, det är det största som hittills har skett. Det har inte hänt någonting större i universums historia än just denna dag när Jesus Kristus gav sitt liv för oss. Ingenting större har skett än. Ingenting. Och då var det för att vi skulle kunna och fortsätta att gå den väg som Jesus har kallat oss till. Det vill säga den enda vägen som leder hela vägen hem till himlen. Ingen annan väg gör så. Det där var lite om försoningen. Hur mycket vi ska gå in på när, det får vi se. Vi får väl låta Gud leda oss. Som ni förstår när man pratar så här, så har jag sammanfattat kanske 2 veckors undervisning, om jag skulle hålla undervisning kring det här 5 kvällar i veckan. Det är säkert 10 pass man har skummat över här. Det finns liksom ett djup i sånt här som man, ja, det är frågan om det går att undervisa med allting. Bättre är det att få uppleva det. Den är försoningen och sanningen. Fanns det inte skulle vi vara döda allihop. Så det betyder väldigt mycket. Och vad det mest av allt betyder. Jag kan inte, så jag får hjälpa mig, Johnny. Vad det mest av allt betyder, det är att varenda gång vi blir illa behandlad. Alltså tänk vad Jesus säger. Om någon kommer att slå dig på ena kinden, vad ska du göra då? Ja, klappa tillbaka skulle vi ha sagt. Nej, låt han slå en gång till. Varför det då? Ja, det är för att jag inte ska liksom göra lika ondska som han. Men det finns en grej till. För när jag får säga mitt förlåt, när någon har gjort mig illa, då växer Guds tron på den orten. Så ju mer illa vi blir behandlade i en församling eller så, ju mer vi håller på med den äkta, sanna, andeledda försoningen, inte den juridiska, moderna synsättet, då växer Guds tron lite för varje gång. Och till slut så är den tronen så stor så att djävulen kan inte vara kvar på orten. Men det krävs ju att egot blir besegrat och att människor blir ödmjuka. Annars sker det inte. I Jesu Kristi namn. Ja, det var inledningen där. Så. Ja, vi får sluta där.